Well, I'm flying in a jukebox.
The flying jukebox.
Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Jag heter Patrik Stanelius och det här avsnittet är långt så jag ska fatta mig kort. Jag träffar komikern, serietecknaren, artisten Simon Gärdenfors. Och det är ett möte som jag har sett fram emot länge. För jag har under åren suttit i rum där folk har svurit åt att behöva ta ställning till och reagera på i någon mån Simons och Frej Larssons senaste upptåg när de var aktuella som duon far och son. Och jag får chansen att fråga lite om det, så det är väldigt kul. Sen är det också så att Simon har tecknat ett par serieböcker som jag tycker väldigt mycket om och är inte helt kass på det här med stand-up heller. Han har bland annat ett väldigt roligt skämt om Iron Maiden. Om ni har tur någon gång i livet så kanske ni får höra det. Simon är en stor musikälskare och det får han lägga ut texten om. Jag tycker att vi hoppar in i samtalet här och nu, direkt. Nu kör vi. Hej Simon!
Hej!
Vi sitter i ditt väldigt prydliga vardagsrum.
Mm.
Omgiven av allsköns memorabilia, dyra träslag.
Ja, kanske vissa av dem. Jag gillar de här mörkbruna träslagen. Teak och liknande. Men det mesta har kommit över ganska billigt.
Okej, okay. Jag känner just att det, alltså, men det är någon sorts liksom, nästan teaky feeling här. Mm. Du, jag har en fråga som är helt uppriktig.
Mm.
Och alltså, jag tycker att det här rummet osar framgång. Men tror du att du hade varit mer eller mindre framgångsrik om du pratat stockholmska?
Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Men jag skulle gissa på ungefär lika framgångsrik. Kanske mindre. Jag tror att jag hade framstått som mer arrogant och dryg och otrevlig som stockholmare.
Okej. Du hade inte heller kunnat dra ditt varulvsskämt?
Nej, just det. Jag har en del skämt om skånska och hur jag uppfattas av stockholmare.
Det stämmer. Du är ju med på noterna kring hur det här programmet, den här podden, går till.
Jag har lyssnat en del på podden.
Ja, vad trevligt. Tidigare så har jag haft en tendens att pladdra på jättelänge innan den första låten vevas igång. Men jag har liksom börjat kurskorrigera nu, så vi kommer in med den tidigt. Har du något emot om vi lyssnar på någonting nu direkt och sen snackar vi mera?
Jag har inget emot det.
Nej, bra.
Kommer jag på vad det är för någonting?
Jag gillar inte höghus, sten och lätt betong. Jag trivs inte i stan, för den är grå och trång. Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp. Det finns hopp för din kropp i en mullig sopp. Kom mitt hög och var snäll till min kantarell. Titta in och ta ton i min champignon. Jag vill bo i skogen.
Electric Banana Band. Kompositionen heter Svampen med Z.
Och W.
Och W, ja.
Jag vet inte om det ska uttalas Svampen.
Ja, de sjunger ju inte det.
Nej, nej. Men
det kanske fanns någon så här uppmaning till radio DJs på den tiden. Att när ni kör den här tolvan, uttalar du rätt. Varför spelar du den här, Simon?
Jag gissar på att det är för att du hört min stand-up-rutin som handlar om den låten.
Ja, det stämmer.
Där jag analyserar texten på ett kanske något autistiskt sätt. Ett bokstavligt sätt i alla fall.
Mm. Jag tycker att det är ett kul skämt. Men jag är liksom nyfiken för... jag minns inte exakt när Trasan och Bananer gick i tv. Men det känns som att du skulle kunna ha liksom varit... åskådare till det, i alla fall alltså i liksom, kanske din tidigaste tv-tittarkarriär.
Ja, det stämmer faktiskt. Jag minns det programmet som fantastiskt bra. Att jag såg det även på De visade när jag gick på dagis till och med. Att, men det var en stor grej då att det var... Men kan det ha varit 84? När jag var 6 år gammal. Eller något sånt där. Jag kommer ihåg att det sista avsnittet var jag väldigt peppad inför. Och det skulle visas på nyårsafton tror jag. Så vi missade det. För det, var, alltså det vet jag inte om jag fortfarande sett. Men jag kommer ihåg att jag och min brorsa diskuterade så här. Vad tror du kommer hända i sista avsnittet? Kommer allting vara liksom tvärtom i det avsnittet? Eller vi hade så stora förhoppningar eller så förväntningar på det. Och sen har jag aldrig sett det.
Men har du läst dig till vad som faktiskt hände?
Nej, det har jag inte.
För det var ju... Många kallar ju liksom Tre Kronors finalavsnitt för liksom stenfrisk slutet. Men trots att Banane var först med det alltså greppet.
Att alla dog?
Ja.
Okej. Det här kommer som en kalldusch.
Olyckan har på sig en bombväst och kliver in i trädkojan.
Ja, nu tror jag inte. Nu tror jag att du skojar.
Ja, det gör jag.
Att alla dog, ja, de skulle kunna göra det på ett mildare sätt då. För att det kan inte vara riktigt så moralistiskt. Idag hade det varit otänkbart i ett barnprogram. Men storebror och lillebror Olsson sprängde ändå Kaknästornet i min barndom. Liksom, så.
Okay.
Så det fanns ändå en annan tolerans för våld och död på den tiden.
Men jag tänker så här, när började du fundera på den faktiska betydelsen av den här låttexten? För det känns av alla låtar i hela världshistoriens låtarkiv som man liksom kan ta sig an och göra humor av, så blir det Svampen. Och då är jag bara nyfiken på, är det, liksom, det här någonting som du gått och funderat på länge, långt innan du började med stand-up? Eller slumpade det sig bara så att du typ hörde den och tänkte, det här kan jag göra en rutin av?
Jag tror jag testade, alltså idén att göra ett skämt på det sättet tror jag kommer från Ricky Gervais, som gjorde någonting liknande med den här ramsan Humpty Dumpty. Att han var ett ägg och att all the king's horses and all the king's men tried to put Humpty together again. Att han liksom analyserade, försökte verkligen hästarna sätta ihop. Han var ett ägg. Alltså att han analyserade bokstavligt då, att det blev väldigt kul. Jag kommer ihåg också att serietecknaren Joakim Lindengren gjorde det med liksom några dikter i hans tidiga seriealbum. Alltså så att han tolkade allting bokstavligt och fick fram humor på det sättet. Men sen minns jag att jag testade ett skämt först där jag analyserade Köppebevisan av Bengt Pegefeldt.
Fontaine Curve.
Ja, just det. Vilket jag hörde en annan komiker, det kanske var Kristoffer Nyqvist, eller nej, det var David Asp förresten som gjorde det häromdagen när vi körde stand-up på samma ställe. Så gjorde han en bättre analys av Köppebevisan. Och han lyckades med skämtet, jag misslyckades med det, men sen när jag testade med Svampen, då funkade skämtet liksom, att analysera det bokstavligt.
Vilken del, alltså jag kan ju Köppebevisan typ utan till också, och man vill inte spoila en annan komikers levebröd, men kan du säga någonting om vilken del av låten som blir föremål för granskningen?
Ja, det handlar nog mest om ordet kurv och att det hindrar en från att begå självmord. Alltså han, David Asps version. Jag kände nog mer det här att man var inna och uta och uppa och nera.
Okej.
Alltså det här... Alltså,
hur är det fysiskt möjligt?
Ja, jag kommer inte ihåg exakt hur jag analyserade. Det var nog mer liksom att citera låttexten och liksom bara smaka på orden på något sätt. Svampen är, det är mer de logiska luckorna som jag går igenom, men den har väl den, jag lyssnade på den när jag var liten, den här låten. Jag kan bara spela in den på band från radio, på kassettband, så jag har hört den ganska mycket. Och känner du till det att tv-programmet Partaj snodde det här skämtet av mig?
Nej, det visste jag inte. Det var lågt.
Ja, det var ganska lågt. Det var så här att jag körde den här ganska tidigt i min karriär och det filmades och lades upp på YouTube. Det var någon som liksom piratfilmade och löpte på YouTube när jag uppträdde i Göteborg. Och sen så hade vi också med skämtet i ett tidigt radioprogram som heter Specialisterna i P3. Där jag och Anton Magnusson, där jag drog det skämtet. Och sen så var det, fick jag lite meddelande så här, att Partaj snor ditt skämt just nu. Då körde de det i det här tv-programmet.
Men som någon sorts monolog eller...
Ja, det var någon sketch där någon kommer in. Jag kommer inte om det var på en polisstation eller sånt. Någon läser upp texten och så liksom analyserar dem. Och de har exakt samma synpunkter på texten som jag har. Och jag blev så här, vad fan är det här? Och jag kände någon tjej som också var komiker som jobbade med, eller hon hade någon liksom jobbade med Partaj på något sätt. Så jag frågade henne om det så här, för det, vem är det som har skrivit den här sketchen liksom? Och då var det någon släkting till Pavel Ramel, tror jag.
Alltså en ättling.
Liksom. En ättling,
när
kanske.
När du säger släkting så tänker jag att det sitter någon 89-årig gubbe.
han var nog i min ålder. Ja. Så då gick jag in så här, jag kommer inte ihåg vad han hette i förnamn, men han hette Ramel i efternamn. Så gick jag in på hans Facebook-sida och då sa jag att han hade gillat vårt radioprogram där, Specialisterna i P3. Så jag tänkte, ja men här finns ju ändå en...
Det ryker ur den här revolvern.
Mm. Och så hon... Maria tror hon heter, hon som jobbar där då, hon tuppte med honom och han sa, ja jag har väl hört den men jag hade glömt att jag hört den här. Jag tror han hade fått för sig att det var hans egen idé, osäker om det är sant eller
svårbevisat.
Men sen fick jag någon tv-roll i något som hette Så mycket roligare och sånt med Johan Pettersson och då så sa de så här, ja men vi fick tips av dig av den här Ram eller något sånt. Jag vet inte om det var ett sätt av att säga förlåt. Eller,
okay.
Eller om han bara var ett fan och inte kopplade ihop de olika händelserna.
Men på något sätt så har liksom karmaskålarna ändå...
Ja, det kan man säga. Det är ju ändå, det ligger ju någonting i det där att plagiat är den ärligaste formen av komplimang.
Men det är liksom en grej. Nu, just nu, i detta nu, medan du och jag sitter och pratar med varandra, så har ju popstjärnan Dua Lipa blivit stämd för att hennes låt Levitate, eller Levitating kanske heter, liknar en annan låt för mycket i anklagarens öron.
Men det är inte avgjort ännu.
Nej, precis. Det ska uppgöra, men det kommer bli någon sorts Marvin Gaye, Ed Sheeran, Pharrell Williams historia kanske. Mm. Om de inte gör upp utanför domstolen. Men jag tänker så här, i musik så är det ju ofta ganska svårt. Alltså så här, det finns ju bara ett begränsat antal tonarter, ackord, noter. Mm. Men humor är ju väldigt... Alltså det är väldigt mycket mer uppenbart om någon plankar en annan människas skämt. Om, just det. Alltså om två skämt liknar varandra, tänker jag.
Ja, men det är också ganska svårt där... alltså som så här, jag berättade själv att jag var inspirerad av Ricky Gervais sätt att skämta i just den rutinen. Och jag har också råkat sno grejer på samma sätt som den här Ramel berättade att han gjorde. Att jag bara så här... Ja, jag har ju hört det här skämtet och nu så säger jag det själv och jag fattar inte att jag själv har snott det förrän jag blev konfronterad med det.
Okay.
Så det kan hända faktiskt.
Jag förstår. Om vi fokar på den musikaliska liksom, aspekten av svampen då. För en grej som jag tänker på med Electric Banana Band, jag, liksom du lyssnade på dem när jag var ensiffrig ålder och tyckte det var skitbra. Men när jag lyssnar på den nu så tycker jag liksom att de har smugglat in grym produktion och så här grym musik. Alltså liksom Janne Schaffer som kör någon sorts discofunk.
Ja, alltså det tänkte jag också på först. När man bara hörde intro så tänkte jag att det var något amerikanskt, kanske disco eller...
Eller någon boogie.
Ja, alltså, jo men jag lyssnar inte jättemycket på disco och funk och sånt där med... Men mycket av mina favoritsamplingar kommer från Parliament och liknande.
Mm. Det är ju verkshöjd i alla fall.
Mm.
Vi ska lyssna på nästa spår. Jag har ju en tanke med det här valet, men det är en tvåstegsraket. Jag misstänker nämligen att det vi ska lyssna på nu, att det inte är så mycket spellistat på din användarprofil i den musiktjänsten som du nu använder.
Our werewolves of London. door. You better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again.
Vi lyssnar på Warren Zevon sjunga låten Werewolves of London.
Mm. Det är ingenting som finns i min spellista. Jag kände inte till det sen innan och jag förstår inte riktigt kopplingen.
Nej, det kommer att ljusna och klara. Mm. Det här är ju liksom ganska kompetent och stultig rock.
Mm.
Om man bara liksom kollar på det rent fysiska i vår omgivning här så är det inte så mycket som skriker de adjektiven.
Nej, rock har aldrig varit riktigt min... Jo, alltså innan 60-talet. Alltså jag gillar...
Rock och roll.
Rock and roll, ja.
Ja.
Jag gillar alltså 50-tals pop och rock. Alltså så här, Bill Haley och Elvis och liksom deras förebilder.
Ja, typ Howlin' Wolf och...
Ja, alltså jag har ganska dålig koll, men jag sätter igång, alltså rockabilly, jag har lite så här samlingsskivor med rockabilly och sånt där. Men det är väl när liksom elgitarrerna började dista som de tappade mig.
Mm.
Jag gillar inte riktigt den ljudbilden med distade elgitarrer.
Du är som Pete Seeger när Bob Dylan spelade på Newport-festivalen och hade kopplat in gitarren i en starkare. Då gick Seeger och hämtade en yxa och började hugga sönder gitarrsladden.
Ja, det skulle jag mycket väl kunna göra. Alltså, med några få undantag så gillar jag inte distade elgitarrer. Alltså, Funky Cold Medina med Tom Loke, den samplingen med distade elgitarr, den tycker jag är bra.
Mm,
men annars är det väldigt sällan jag kan uppskatta det.
Du sitter framför en bokhylla här, jag ser inte riktigt, men den kanske står där någonstans, boken När Homo blev sapiens.
Ja, min Fassas bok.
Ja,
eller?
Står den här någonstans?
Den kan vara, jag har fler böcker i andra skåp.
Jag har fler böcker i andra skåp. Men precis, men du kommer ju liksom från ett beläst, upplyst hem.
Mm.
Vad var det för musik som hördes i högtalarna när dina föräldrar jockade?
Min pappa, han gillade Beatles. Så att där var väl lite lätt dist på elgitarren ändå. Men inte så farligt för det bästa. Men jag kommer ihåg, jag gillar väl så här Twist and Shout den är inte skriven av Beatles.
Nej, men de liksom populariserade den verkligen.
Ja.
Anledningen till att jag frågade var att min pappa sa en gång till mig när jag var kanske sex, att så här, apropå Beatles just, att Yesterday, det är världens bästa låt. Mm. Och då tog jag det som facit. Alltså som att det är någon sorts liksom...
Allmän sanning.
Ja, men någon sorts myndighet och bara fastställt det. Mm. Och så gick jag och tänkte det ganska länge. Och alltså att man liksom, jag saknade förmågan till kritiskt musikaliskt tänkande i väldigt ung ålder. Men du har ju tidigare pratat om att, alltså du började tidigt lyssna på hiphop.
Mm.
Du har ju till och med liksom jobbat in det i din stand-up att så här, det finns ett LL Cool J-skämt någonstans i repertoaren.
Jo, jag lyssnade tidigt på hiphop. Min farsa lyssnade mycket på klassisk musik också.
Ja.
Och ja, Beatles. Min morsa hade någon så här Flashdance-skiva, kommer jag ihåg, som hon lyssnade mycket på. Men sen har jag min storebrors också som var, han spelar mycket musik. Han älskade Depeche Mode. Och jag lyssnade på hans skivor också. Eller som han sa, vi köper dem tillsammans. Så jag fick betala hälften. Och så fick jag dem på kassettband. Men jag kommer ihåg, det var vissa där som jag gillade, den här Master and Servant. Det var väl lite den som sa, it's a love, it's a love. Det tyckte jag var en cool effekt, kommer jag ihåg. Så det lyssnade jag mycket på.
Ja.
Alltså, jag lyssnade nog en del på listpop och sånt där. Men upptäckte... Min första favoritlåt var nog Push It med Salt and Pepper. Den kommer jag ihåg att det var en gammal kompis till mig, Håkan Svensson, som bodde på andra sidan gatan i Järup. Han hade hittat ett kassettband som var mitt hemma hos honom. Så han sa det var Hasse Alfredssons Blommig falukorv på ena sidan och Salt and Pepper på andra sidan. Att det var precis liksom övergången mellan barn och ungdom.
Ja, jag förstår. Är du beredd på en cirkelslutning här då?
Absolut.
Du lyssnade på Warren Zevon, som förut var David Lettermans favoritartist. De var goda vänner och Zevon var med i programmet jättemånga gånger. jag tror att hans sista live-framträdande innan han dog i sviten av lungcancer för 20 år sedan också var i Lettermans talkshow. Just den här låten är med på soundtracket till The Color of Money, Martin Scorsese-filmen med Tom Cruise och Paul Newman och Mary Elizabeth Master Antonio. Mm. Har du sett den?
Jag tror jag har sett den, men...
Det är liksom någon sorts uppföljare till The Hustler. Paul Newmans gamla liksom, biljard-S-film från 60-talet. Mm. Han spelar en äldre mentor. Den nu spelar sig i biljardproffsvärlden.
Ja, det kan ändå hända att jag har sett den här. Alltså, det låter bekant.
En av dina tidiga musikaliska konfigurationer var i Las Palmas. Och när vi sprang på varandra, du och jag, för några veckor sedan, så berättade du att ni hade er första releasefest, om det var en presskonferens.
Mm.
I en biljardhall.
Det stämmer.
Och hur många var det som var där?
0 pass.
Men då jag tänker att vi kan ta det lite mer från början. Alltså, Las Palmas, det är du och Kalle Törn, gamla vänner. Du berättar ju historien, eller delar av den här historien, i spåret Min karriär på ditt soloalbum som du släppte 2010.
Just det.
Mm. Men för folk som inte har hört den, kan du dra den versionen på liksom, alltså Twitter-längd?
Jag började rappa när jag gick i gymnasiet och var med i ett band som hette Time, som var nog rätt inspirerat av The Roots. Alltså att det var så här live-instrument och rap. Sen fick jag sparken från det bandet och la lite micken på hyllan. Men sen då när min kompis Kalle Törn, vi höll på att teckna serier mycket ihop och han gjorde beats på sin dator. Och han då, vår gemensamma kompis Krille Brun, han testade att rappa, men han blev aldrig nöjd med sina låttexter. Och då frågade Kalle om jag kunde rappa på hans beats. För jag hade ju rappat då i gymnasiet. Och då så spelade vi in någon kassett. Och den fick lite spridning och så gjorde vi mer musik med Las Palmas.
En fråga där bara, hur... Kan det ha låtit när du rappade i Time? Du behöver inte kanske ställa dig upp och rappa, men liksom, hur lät texterna? Typ.
Det var på engelska. Det var...
För det finns ju ett uppslag i ditt seriealbum, eller i din seriebok Död kompis, där man ser det här ögonblicket när ni får vara med. Men då är det ju liksom...
Då är det refrängen till låten, jag vet inte om låten hette Time is the name.
Jo, precis. Och när ni typ körar.
Just det, och då är vi jag blev anlitad som dansare först. Precis som Bushwick Bill i Ghetto Boys också först var dansare.
Den lilla, ja.
Vi var två väldigt korta killar som först var dansare i Time och sen blev rappare.
Ja, ni jobbar upp från liksom grunden.
Ja, verkligen.
Men vad rappade man om där och då? Var det liksom problemen i Järup?
Nej, det var nog inte så problemfokuserat.
Mer boastigt, eller?
Nej, alltså jag försökte nog vara lite rolig redan då. Jag kommer ihåg vi hade en...
På engelska?
Ja, alltså, men kanske mer konceptuellt då att det var... Vi hade en låt som heter Tea Party for Two. Och det känns ju inte så rap-skrytigt på det sättet liksom.
Nej, verkligen inte.
Och vad handlade det mer om? Jag kommer ihåg att jag ville... Jag vet inte om vi gjorde... Alltså, det var en rappare som senare tog sig namnet Honestly. Just som också är med i mina serier. Och vi skulle skriva en låttext. Och då så tyckte jag att vi skulle skriva en låt som handlade om apoteket. Och jag kommer ihåg vi började skriva på det. Sen efter ett tag fick han liksom ett litet mindre utbrott. Så, vad fan är det här? Varför ska vi göra en låt om apoteket?
Det är bara trust the process.
Jag tror aldrig den spelades in eller blev klar den låten.
Men alltså, som jag har förstått det, när vi går tillbaka till Las Palmas här då, så var liksom, det har du berättat tidigare själv, att lejonparten av era gig var liksom typ releasefester eller så här seriemässor liksom i, alltså att ni korsbefrukta alltså den begynnande hiphopkarriären och liksom huvudfåran då i alla fall som var...
Ja, det började ju så. Mm. Sen började vi få lite bokningar på alltså Gagnefestivalen och alltså i början så uppträdde vi var gratis om det var bara någon sån kommunal förening i Eskilstuna som ville att vi skulle komma, som betalade resa.
Okay.
Och så fick man sova på arrangörernas golv kanske liksom.
för att få liksom live-erfarenhet eller för att det var så jävla kul?
Ja, det var nog alltså ja, kul att man känner sig smickrad. Wow, de har hört vår kassett och de vill betala vår resa för att vi ska komma hit. Alltså. Sen, ja, oftast var det rätt kul. Liksom, det...
Är det här pre-MySpace?
MySpace började... Alltså, vi släppte vår första kassett med Las Palmas, jag tror det var 2002. Och det är innan MySpace.
Ja,
MySpace kom väl kanske där 2004, 2005, ja. Någonting. Men vi var ju aktiva på MySpace då, la upp grejerna där. Och där fick det nog lite mer spridning, kanske.
Mm. Klipp till då att ni ska släppa en skiva, eller...?
Just det, på Edinburgh Records som var då Carl Michael Edinburgh på Vertigo förlag. Han hade sett oss uppträda på, jag tror det var Arvika-festivalen, när vi var där med Galago. Och då ville signa oss och göra en skiva. Så vi släppte också en CD-skiva, eller två CD-skivor på Edinburgh Records. En EP och en fullängdare. Och jag tror det var den första då när han hade... bokat en biljardhall vid Skanstull och så skulle han då bjuda in massa journalister och så skulle de få gratis sprit där och det skulle liksom pressrelease, man skulle intervjua med oss och lyssna på skivan och sådär.
Och det är tidigt 00-tal typ?
Det här är nog det här var nog, det kan ha varit 2005 eller något sånt där och nej, men då kom det noll pass, då satt vi av tiden.
Det är inte så att ni ringde ner några polare och så här, vi har tre backar här, det är bara att komma ner.
Alltså, nej, det var inga kompisar ens. Alltså, de var väl upptagna med andra grejer alltid. Alltså, vi kanske inte hade så jättemycket kompisar där heller.
Minns du hur du kände dig då?
Jag var förmodligen lite besviken, men jag kände mig inte totalt knäckt heller. Jag bara tyckte, alltså jag kom bara, vi diskuterade så här. Att vi snackade så här, men det är ändå coolare att det kom noll än att det kom en. Och sen så Kalle sa så här, nej men en hade känts ännu mer misslyckas på något sätt. Alltså jag kom att vi snackade så här, så det var ändå hyfsat uppsluppen stämning.
Mm.
Men ja, men man känns inte så populär.
Men vad sa Edinburgh, var han så här, det här kommer inte funka grabbar, vi måste titta på kontraktet igen.
Nej, alltså kontraktet vi hade, han hade väl redan pressat upp alla de där CD-skivorna och hade väl någon form av distributionskanal, men den sålde ju inte bra heller. Det var ju också rätt mycket i CD-skivans sista dödsryckningar liksom, som den släpptes. Det var inte många som köpte CD-skivor då, eftersom man kunde få musiken gratis på nätet. Men den finns fortfarande att köpa.
Den finns fortfarande att köpa?
Jag tror alltså, för jag la upp den när jag gjorde liksom en ny hemsida på för något år sedan. Så la jag upp liksom i shoppen där allting som fanns online som man kunde köpa. Och då är det via Vertigo. Och de har kvar det liksom i sitt lager. Även om de har bytt ägare nu, Vertigo. Det är någon kvinna i Malmö som driver det nu. Och jag träffade henne på något tillfälle och då sa hon så här, ja men de här skivorna har börjat röra på sig nu igen. Hur ska vi göra med pengarna? Jag sa, det kan inte handla om så mycket pengar. Men, alltså, men det är väl att de säljs väldigt billigt via, jag vet inte om det är Ginza eller CD-ON eller något sånt där. Men.
Du, jag ska lägga en till pusselbit här i det stora Simon G-pusslet.
Mm.
Så många sjömän fått mig på hjärnan, ett kärlekshav jag får av dem. Låt styrman Jansson, jag möter gärna, han tar mig stenhårt med sån kläm. Är jag den kvinna du gillar, följ mig vi far till Paris. Du natt och dag får knulla i en Bologna-vinspris. Ensam kan jag inte vara, kåtheten gör en fontän. Älska mig, pippa mig bara och ta mig varje natt i säng.
alltså jag skulle gissa på att antingen är det Tom Zacharias eller någon av Johnny Bodes senare porrskivor.
Stämmer bra det, Simon. Det här är låten Är jag den kvinna du älskar? Framför micken har vi Lillemor Dahlqvist och den är skriven av Johnny Bode med på skivan Styrman Janssons frestelser.
Mm, okej. Okay. Den kom långt efter Bordellmammans visor då, eller?
Ja, typ fem. Jag tror att den är från 73. Bordellmammans visor är från 68, va?
Mm, för den lät ju lite nyare i produktionen. Och...
Men Johnny är ju också med och tar ton på den här skivan i spår som Amsterdam Marie. Alltså, på något sätt har jag uppfattningen av att du gillar Johnny Bode.
Ja.
Mycket. Du nämnde Tom Zacharias också. Hans musik har ju spelats tidigare i den här podden.
Mm.
Och det finns ju någonting i det här som är liksom busigt. Som jag också tycker, alltså det är ett ganska tydligt stråk i det du gör. Alltså framförallt då när det gäller musik och stand-up. Serierna så känns som att det är en mer komplex palett.
Mm, det kanske man kan säga.
Det är framförallt din liksom, det där busiga och jättesubversiva kommer fram mycket i den musiken som du har varit med och gjort och i stand-upen.
Just det. Jag har väl gjort några låtar som är lite mer alltså så här, seriösa och eller självbiografiska. Men med Tom Zacharias, han upptäckte nog för att han bodde granne med min, eller bodde i samma trappuppgång på samma våning i alla fall. Jag tror det var grannar med Lilla Lovis. För vi har känt varandra länge. Och hon berättade då att det var någon liksom, man som bodde i hennes trappuppgång som kändes som ganska alkad och tog hem liksom, gamla alkiskärringar som han hade högljudd sex med. Och hon bara liksom kollade på hans brevinkast. Vem är det här? Så stod det Tom Zacharias och så googlade hon det och upptäckte hans musik vid den vägen. Så det var via henne som jag upptäckte Tom Zacharias.
Ja, och vad tycker du?
Det är roligt tycker jag. Mm. Det är nästan mer obehagligt på något sätt än Johnny Bode. Alltså de här pippa mig pappa, de här liksom incestuösa grejerna som känns ja, men lite äckligare på något sätt. Alltså, för det känns som det ligger lite närmare verkligheten. Eller, alltså det finns någon realism i dem som Johnny Bode är mer trams, liksom hans mutta spräckar vals och sånt där. Det är mer fredig, rent av trams, även om ja, det är väldigt provokativt. Ja. Men jag gillar Johnny Bode. Den jakten på Johnny Bode, Skandalernas man, är en av de bästa böckerna jag läst, tror jag.
Okej, okay, ja, det är ett bra tips.
En biografi som... Och den är jätterolig att läsa. Väldigt underhållande. Och jag tycker ju hans musik är skojig också. Och rätt bra musikaliskt också.
Men när i ditt liv upptäckte du honom just? För att du berättade att du hade ett kassettband med Hasse Blom i folkhårvisan. Var det liksom en tidig humorförebild? Och sen så liksom snubblade du över det grövre uttrycket i Johnny Bode? Eller är det en snubbe som du liksom... Hade du redan ett sinne för humor och upptäckte senare i livet att så här, vi är jättekompatibla, Johnny och jag? Eller har han varit med och påverkat?
Han har inte påverkat så jättemedvetet, men när jag minns att en tjej i min klass när jag gick nog i högstadiet. Hennes föräldrar hade då Bordellmammans visor på vinyl.
Och den åkte fram varje middag.
Nej, men den lyssnade vi på och tyckte var rolig då. Men sen så långt, långt senare så var det en kompis som hon är från Vilhelmina eller någonting som... Jag vet inte om det var liksom det norrländska perspektivet. Nej, Johnny Bode kanske inte är så jävla förknippad med Norrland, vad vet jag. Nej, men det kan man inte ha med varandra att göra. Men hon frågade, vet du vem Johnny Bode är? Jag tror att det skulle vara något du skulle tycka var kul. Och då kollade jag upp Johnny Bode och lånade den här... Eller köpte den här boken. Jag hittade den på någon bokmarknad på Hötorget. Och tyckte det var svinkul och liksom snöade in rätt mycket på honom. Sen har han ju fått lite ännu större hype på senare tid. Det kom någon film och radiodokumentärer och massa annat.
Det finns ett Johnny Bode-sällskap.
Just det, det fanns nog redan då. Det har nog funnits ganska länge. Jocke Boberg vet väl förmodligen vem det är också. Han älskar ju liksom musik och humor och han är medlem i Johnny Bode-sällskapet och sådär. Så. Och han har också berättat rätt mycket för mig om humormusik och sådär. Jag gillar ju även de här jag kan ha blandat ihop nu Bordellmammans visor med folklor av Finn Zetterström och Bengt Sänd. Det kan vara den som hon hade med en klasskompis. Alltså det är också snuskiga gamla svenska folkvisor. Men det var nog den skivan de hade. De hade säkert Bordellmammans visor också. Det kanske gick lite hand i hand.
Ja, men, precis. Ingen rök utan eld.
Nej, men de var ju också väldigt roliga. De här skala potatis och runka sin kuk. Nu var det ju gamla folksånger, så det var ju inte skrivet av Bengt Sänd. Men Bengt Sänd är ju rätt rolig också. Han är ju lite av åt Johnny Bode-karaktärhållet. Jag tror inte det finns tyvärr någon Bengt Sänd-biografi, men bara att läsa hans Wikipedia-post är ju väldigt intressant.
Mm, vad ska jag göra? Du nämnde när vi pratade om svampen att du möjligtvis tog dig an den här analysen på ett närmast människa på spektrat-aktigt sätt.
Just det.
Och alltså jag tänkte, jag tycker att mycket av din humor i din stand-up är alltså liksom den personan som byggs upp är någon sorts, alltså nästan så här Mr. Bean-aktig människa som liksom ser världen med väldigt andra bokstavliga ögon. Alltså många av skämten är ju är liksom kul för att man så här stannar upp och bara vänta, vad betyder det här egentligen? Okej, ska vi bryta ner det? Mm. Du menar alltså så här, nu sitter inte jag och citerar någonting så att det blir väldigt abstrakt. Men,
men jag förstår vad du menar. Det är mycket att märka ord och analysera sönder saker.
Ja, och så här, liksom göra oväntade vändningar liksom i en tanke. Jag tycker personligen det är väldigt roligt.
Tack.
Mindre välvilliga människor på internet, jag har kollat flashbacktrådarna, har ju bland annat använt uttrycket magisterrap om din leveransstil. Men det får stå för dem. Men jag tänkte på att du berättade att du liksom ville skriva en låt om ett apotek.
Ja.
Alltså humorn är ju liksom med väldigt mycket ändå i det här. Och då är jag nyfiken på, känns det liksom annorlunda när du kör stand-up respektive när du stått på scen liksom och rappat roliga texter? Förstår jag menar? Alltså, förutom att det är musikaliskt komp med i den ena situationen och inte i den andra.
Ja, man har, alltså, som rapper har man inte samma krav på sig att det ska vara roligt hela tiden. Utan det kan ju vara liksom mer partystämning, att det ska vara ösigt i vissa sammanhang eller andra känslor. Men jag kommer ihåg att innan jag började med stand-up så hade jag skrivit rätt mycket så punchlines som var lite mer som one-liners nästan. Och så uppträdde jag med på liksom, jag hade någon beat där man, som var väldigt avskalad. Där man liksom hörde texten väldigt tydligt. Och så kom jag ihåg att jag körde, jag tror det var någon Helsingborgsfestival eller sånt där. Och man märkte att folk skrattade efter punchlinesen. Ungefär som man skrattar liksom efter one-liners på ett stand-up-gig. Och den känslan gillade jag väldigt mycket. Sen blev jag bokad till Stockholms humorfestival, tror jag det hette. Som var på Södra Teatern. Då blev jag bokad liksom som...
Som rappare eller?
Ja, det här var innan jag hade börjat med stand-up. Mm. Men jag kommer ihåg att jag var där då och uppträdde. Det var inte många andra musiker eller artister som var där då. Men då kommer jag ihåg att jag tänkte bara, det kanske lite där idén föddes till att börja med stand-up också när jag blev bokad dit.
För det där är ju alltså intressant. Jag tänker att liksom, det är jättemånga artister som jobbar med elementet humor.
Absolut.
I sitt framträdande. Men det finns ju också en genre som är liksom, alltså typ så här Flight of the Conchords, alltså komisk musik.
Musical comedy.
Musical comedy, exakt. Mm. Som är liksom på något sätt avgränsat. Där ska man förvänta sig skämt. Och då är på något sätt min liksom magkänsla är att det är mer humor än musik. Alltså att liksom fokus, förstår jag menar, man tänker liksom inte riktigt ofta på verkshöjden. Så att du har ju liksom rört dig i ett ganska, att du blir bokad till en humorfestival i egenskap av liksom rappare, inte humoristisk rappare, förstår du vad jag menar? Det är ändå liksom någon sorts, det är en spännande gråzon.
Ja, jo men jag har väl, jag tror inte riktigt, alltså Las Palmas eller Far och Son eller min soloakt, den har nog ändå inte räknats som humormusik, utan mer rap med humoristiska inslag. Mm. Men där finns det ju väldigt suddig gräns på något sätt, alltså jag lyssnade mycket på mobbade barn med automatvapen. Och de är inspirerade av Eminem till exempel. Och de jag nyss nämnde körde ju väldigt mycket med skämt, alltså punchlines. Och Och sen finns ju en annan då, sida av det myntet som är rappar i samverkan. Med Mr. Cool och Färska Prinsen och alla dem. Och de har ju tagit den liksom tramsiga humorn ännu ett steg längre liksom. Men det är frågan om det räknas liksom som musical comedy eller om det... det är som sagt ingen fast gräns där.
Nej, och det är också intressant för det är ju lite också att man får fråga den som blir upprörd. Vilket liksom... Mr. Cool-drevet verkligen...
Just det, för det var många där som hävdade att det, var inga, att det inte var humor.
Exakt.
Och att det var ett argument till varför det var mer så upprörande.
Mm.
Could it be my baggage or my gold teeth that make me different from y'all? Ain't tripping, dog, but listen, dog, I was raised a little different, y'all. Doing my thing, using my ghetto slang, and I'm representing thugs. She's who I roll with, watch them niggas that gon' love this. Niggas who I don't burn, on the run, I got 10 years on parole.
Det är ju många på Flashback som gillar dig också.
Fuck the judge, the CEO, fuck the DA and PO, fuck the family of the victim, witness, and stitching assholes. Ja, där kom den. Ja, men den här låten har jag lyssnat mycket på.
Då, Simon, kan du få ava den.
Det var Trick Daddy med I'm a Thug. Nej, men den är ju på min aktiva playlist, liksom. Och den är väldigt rolig. Det är som just... när han säger fuck the family of the victim är en väldigt rolig rad. Sen är frågan hur mycket Trick Daddy egentligen avser det som humor.
Jag garvar ju i alla fall liksom instinktivt då, men om man ställer den frågan och inte vet vad svaret är så blir det
ju
mörkare.
Ja, det är det. Alltså det kan jag nog tänka, ja, men för det är väl så att de är golare då liksom. The family of the victim. Och det finns ju absolut folk som har den inställningen på riktigt också.
Det är bara att det är så himla liksom, det är så här upplyftande party.
Jo, det är en bra låt, alltså rent musikaliskt också. Och sen tror jag nog att Trick Daddy är rätt så skojig. Men jag vet inte. Alltså han är inte signad av Luke Skywalker från Two Live Crew. Jag för mig det. Komikern Jonathan Rollins, han är från Miami. Och han hade ett rapprojekt med sina syskon när han var liten. Och då berättade han att då Luke från Two Live Crew, eller hans skivbolag, ville signa honom och hans syskon. Men att hans föräldrar då, eller hans mamma, inte litade på de där thugged out snubbarna som kom till deras hus. Och de var liksom barnrappare då nästan. Men han berättade att fan, jag älskade Trick Daddy, var ju signa där. Och jag ville jättegärna, men jag fick inte för min morsa. Han kanske bara var 14 eller sånt då.
Mm-hmm.
Alltså Jonathan Rollins. Men Two Live Crew är ju väldigt roliga. Där känns det som att humorn kanske är ännu mer uppenbar. De lyssnar jag också på jättemycket när jag var liten, apropå snuskig musik. Det är ju lite hiphoppens Johnny Bode.
Ett annat namn som jag kommer att tänka på, men har du så någonting på Blowfly?
Ja, lite grann. Alltså...
Rapehoppens pionjär.
Vad kallas det för? Rapehop?
Jag tror att det är någonting som har droppats i samband med hans namn.
Jag har inte lyssnat, men han, alltså, det är väl lite, ja, det är väl någon form av musical comedy, alltså då, ja, det är afroamerikansk.
Alltså med svenska termer så är det ju könsrock, fast i en hiphop-kontext.
Ja, men har du hört, det finns en Two Live Crew-låt som heter Pop That Pussy, där det är liksom någon stand-up-rutin i början. Det är någon komiker som säger så här: she, god damn, look at the ass on that bitch, look at them titties. Och något sånt där, och så hör man en publik som skrattar. Och jag har försökt liksom lista ut vem det är, vilken komiker det är som gör det här liksom, och var det kommer ifrån. Och det är svårt att hitta den samplingen. Jag tror på Genius så står det att det är Blowfly.
Okej.
Men jag känner inte igen, jag tror det är bara någon som har lagt in fel information där. För att jag känner inte igen hans röst, och han körde liksom inte riktigt stand-up på det sättet som den här komikern gör i början på den här Two Live Crew-låten. Så jag har lyssnat lite på Blowfly för att försöka hitta det klippet, men det har jag inte gjort. Och jag har inte liksom satt mig in jättemycket i Blowfly.
Nej, det är inte skitbra. Alltså det svänger ju inte riktigt, tycker jag. Men,
musiken eller humor?
Nej, men musiken liksom.
Jag har lyssnat för lite. Jag har inte hittat något skämt heller som jag har liksom så här tänkt på. Ja, det här var...
Jag är verkligen ingen forskare i hans värld, men det känns som att han är en one trick pony ganska mycket.
Mm.
Känner du att du har någonting att tillägga på just det ämnet?
På Blowfly?
Mm.
Nej, det tror jag inte. Det skulle i så fall vara om man öppnar Two Live Crew-dörren och hela liksom snusk-rap-genren och allt sånt där. Jag kan rekommendera, det finns en podd, en amerikansk podd som heter Mogul. Har du lyssnat på den?
Nej, det har jag inte gjort.
Svinbra. Första säsongen handlar om Chris Lighty, som var då en rap-manager som tog livet av sig.
Mm-hmm.
Och så benar de upp historien om varför han gjorde det och hur hans liv såg ut och sådär. Och han var ju liksom en tidig rap... Manager Chris hör man ofta i raptexter de refererar till. Och han hade...
Alltså specifikt Two Live Crew eller flera grupper?
Ja, nej, jag tror inte han jobbar med Two Live Crew. För detta var säsong ett, handlade om honom. Nu kommer jag på ännu ett sidospår. Men, han var liksom... han började med Jungle Brothers, tror jag. Och sen var det... Han hjälpte nog... 50 Cent och göra sin miljondeal med något vattenföretag. Och, alltså han har jobbat med jättemånga stora. Men sen säsong 2 tror jag det var som handlar om Two Live Crew. Där de går igenom hela det. Det är ju också liksom ett drev som påminner lite om Mr. Coolgate. Fast på 90-talet i USA. Och där de hamnar inför rätta till och med.
Men förlåt.
I domstolen.
Nu kommer jag liksom in på uppstuds, men har det någonting med hela den här explicit lyrics parental advisory-gaten? Att liksom man började förse vissa album med den här varningsetiketten? Att det
ja,
finns,
jag är liksom... osäker på vilka det var, om det var... För med Ice Cube påstod att det var NWA som var...
katalysatorn till...
Ja, men det var väl också var Tipper Gore,
exakt.
Al Gores fru, som var drivande i det. Och jag tror säkert att Two Live Crew... hade mycket med det att göra. Det kan ha varit de som var också det främsta, främsta anledningen till det. Men de, har du lyssnat något på Two Live Crew?
Ja, alltså jag har lyssnat på det albumet som Face Down Ass Up är med på. Mm. Och Born in the USA-samplingen.
Ja, okej. Okay. Det är alltså... den heter väl Band in the USA?
Den heter Band in the USA, precis.
Just det. Och det kanske är då Luke Skywalker featuring Two Live Crew till och med. Att det är en, för att de slog igenom stort med As Nasty As They Wanna Be. Det var ju deras liksom stora publika. Och Me So Horny, det spelade de liksom på skoldisco när jag gick i mellanstadiet. Den var liksom en hit. Med sampling från Full Metal Jacket. Och,
just den scenen.
Ja, just det. Men den podden då, Moguls, där de går igenom hela Two Live Crews historia, det är ju jättekul. Speciellt då eftersom jag växte upp med Two Live Crew. Jag lyssnar fortfarande på Two Live Crew, tycker de är... i den här podden har ni väl snackat ganska mycket om Miami Bass och sådär.
Mest ghetto-tech.
Ghetto-tech. Ja, men jag tror ghetto-tech bygger rätt mycket på Miami Bass. Där Two Live Crew var liksom förgrundsgestalter, kan man säga.
Okej. Okay.
Så det kan jag rekommendera, att lyssna på den.
Ja, men ett bra poddtips.
Mm.
Lyssna på den flygande jukeboxen först bara.
Mm.
Jag har liksom satt ihop ett litet pärlband av låtar. Så jag kommer köra utsnitt ur tre låtar och sen snackar vi.
Okay.
Och de hänger ihop.
Go leave, she's better than feel stronger. She will make it last longer. That's nice for you. Go. No more am I for the taking, but I can't say that my heart's not aching, it's breaking.
Every night I get the blues. The greens and yellows and chartreuses. You're still living here with me. I'd rather be lonely. All the time I look around for excuses to leave town. Everybody wants somebody but I'd rather be lonely. Loneliness is happiness.
Poetry is no place for a heart that's a whore. And I'm young and I'm strong, but I feel old and tired. Over fire. And I've been poked and stoked. It's all smoke. There's no more fire. Only desire for you ever you are. For you ever you are. Oh, you say my time here has been some sort of joke. That I've been messing around. Some sort of incubating. But when I really come around, I'm crying out. And you have no idea, no idea how it feels to be on your own, in your own home, with the fucking phone and the mother of gloom in your bedroom, standing over your head with a hand in your head, with a hand in your head. Those guys with guitars I've been watching in bars, who've been stamping their feet to a different beat, to a different beat, to a different beat. I will not pretend, I will not put on a smile, I will not say I'm alright for you, when all I wanted was to be good, to do everything in true, to do everything. Bloody motherfucking asshole. Are you bloody motherfucking asshole? Are you bloody motherfucking asshole? Are you bloody motherfucking.
Känner du igen något av det här?
Faktiskt inte.
Nej. Det vi hörde var en familjefejd utspelar sig i tre akter.
Mm-hmm.
Det finns egentligen väldigt många fler akter i just den här fejden, men jag har gjort ett litet urval. I tur och ordning så hörde vi folksångerskan Kate McGarrigal sjunga Go Leave, som handlar om hennes man Luden Wainwright III, som var sångaren i låt nummer 2 som vi hörde. Den heter I'd Rather Be Lonely. Och avslutningsvis så hör vi deras dotter Martha Wainwright sjunga låten Bloody Motherfucking Asshole.
Mm.
Storyn är att det här är liksom en artistfamilj. Martha Wainwright har också en brorsa som heter Rufus Wainwright, Ett namn som kanske du känner igen.
Nej.
Han finns. Och det är liksom Kate McGarrigle och Ludwig Wainwright är artister på 70-talet. Men de liksom verkar ha ett riktigt, alltså riktigt pissigt förhållande på hemmaplan. För att de kommunicerar bara i låttexter. Typ som liksom insändare. Där, där skivköparna är tidningen. Hon skriver den här låten Go Live om när han sticker till Europa med någon sorts avantgardkonstnär och säger, jag måste testa det här. Låt mig flyga fritt. Men hon är gravid och liksom jagar efter honom. Och han ber henne dra åt helvete. Och sen så får hon också missfall. Och då säger han, jag vill skilja så jag kan inte leva med en infertil människa. Och Martha Wainwright, då, dottern, som inte, uppenbarligen inte var det barnet som hon var gravid med då, har sagt i en intervju att det, hon brukade lyssna på den här låten när hon var barn och liksom gråta sig till sömns varje kväll. Och enligt henne så är det sista man hör på inspelningen ljudet av en tår från Kate McGarrigles öga som landar på en gitarrsträng. Jag har inte riktigt snappat upp det, men det finns kanske on tape. Den låten är från 70-talet. 1990 så skriver Ludwig Wainwright den här låten I'd Rather Be Alone.
Och vem var Luden?
Det är alltså farsan, han som är föremål för Go Live. Och alla tror att det bara handlar om att han liksom inte vill ha ett stadigt förhållande. Men det visar sig ganska långt senare att för vid den här tidpunkten så bor hans då 14-åriga dotter Martha, som vi ju hörde här sist, med honom. Det är något så här, liksom, försök att typ fixa en relation. Och långt senare när de två turnerar, för hon blir också artist, när de två turnerar tillsammans, det här är tidigt 00-tal, så ska han spela den här låten. Och då säger han från scenen, det här är en låt som jag skrev om min dotter.
Okej.
Så att han sjunger till henne att så här, du vill bara liksom ha, you want a piece of me, men jag klarar inte av det här, I'd rather be alone. Och det för henne är det här liksom sista strået i decennier av psykisk misshandel. Så på sitt debutalbum, den självbetitlade Martha Wainwright, så skriver hon låten You Bloody Motherfucking Asshole, som handlar om pappan. Och vissa luckor har liksom fyllts i av henne i intervjuer kring skivsläppet. Men det är ganska mycket liksom i de här texterna som bara är fakta på bordet. Väldigt utlämnande, väldigt självbiografiskt.
Ja, jag älskar ju den här storyn. Tack för att du eller lärde mig om det. Jag har inte hört talas om det någonsin, men det låter som något av det mest intressanta hört i hela mitt liv.
Ja, men han verkar ju liksom ha varit Nobelpristagare i kategorin svin.
Men det är just det här, alltså det ärliga, självutlämnande och som är så himla intressant, tycker jag. Jag har ju alltid älskat den typen av tecknade serier och låtar och alltså all form av populärkultur eller underhållning eller liksom en konstnärlig uttryck som har det här i sig.
Ja, jag misstänkte det. Du är helt och hållet därför som vi lyssnade på det här. För du är ju också utlämnande.
Ja.
Framförallt i serieböckerna. Men,
ja, det har hänt att jag gjort det i låttexter också.
Det har hänt att jag gjort det i låttexter också.
Och stand-up också.
Ja, men precis. Nu gör du ju content av, alltså, allt kanske inte är sant. Men det finns liksom, du har ju något skämt i din rutin som handlar om liksom, när ni ska gå och lägga er.
Just det, att dricka kaffe.
Exakt.
Ja, absolut. Det är ju självupplevt.
Ja, nej, men det är misstänkt. För liksom, såhär, varför hitta på en sån grej när livet bara ger en sån present?
Och poddar är ju också, där pratar man ju väldigt mycket självbiografiskt såklart också.
Ja, men precis. Att du gör ju, jag gillar inte ordet konto, men alltså, du har ju länge öst ur din egen livserfarenhet. Och det jag är nyfiken på är, vad är priset?
Det är en intressant fråga, men det
jag tog för kort tid för det.
Jo, absolut. Nej, men det är ju, ett tydligt pris är ju att folk kan bli arga på en. Alltså folk som man bryr sig om då. Och även folk som man inte bryr sig så mycket om kan ju bli arga också. Men det är ju priset då, att de blir sura, ledsna. Och jag vill ju verkligen inte såra någon som jag tycker om egentligen. Så det är ett ganska dyrt pris. Sen är ju också priset att man, om man lämnar ut sig själv, att det blir väldigt pinsamt.
Ja, men det känner jag att det känns som en uppgörelse som du har gjort med dig själv. Att så här, nu tar vi det här.
Jo, det är mycket sådana saker som... Men det är ju ändå ett pris man betalar. Jag får ju skamsköljningar liksom, av de här grejerna. trots att jag har tecknat dem eller sagt dem. Alltså det är, jag lämnar ut pinsamma grejer, men det är också den typen av underhållning som jag uppskattar mest, tror jag. När folk lämnar ut riktigt pinsamma grejer om sig själva.
Har det blivit svårare eller lättare eller oförändrat med åren att göra just det?
Svårare, ska jag säga. Dels är väl min empati under ständig utveckling. Så just det gör det svårare. Ju mer empatisk man blir, desto mindre taskig kan man ju vara liksom också. Och kanske också, ja, men på samma sätt som om du tänker en skateboardåkare eller något sånt som bara får mer och mer ont när man trillar och liksom, alltså så här med åldern så kanske man blir lite skörare. Så kan jag tänka, så känner jag kanske att det är lite mer psykiskt också. Att de här smällarna gör mer ont, liksom. De psykiska smällarna som man då kanske tar om man trillar med... Trillar.
Ja, jag fattar. Det var en bra jämförelse. Mm. Men betyder det då en... Alltså som i liksom, filmen Rocky Balboa, som är då Rocky 6 i liksom, nummerordningen, den som kom 2005.
Mm.
Så säger hans... alltså Duck, som ska träna honom, att han listar när de ska ha det här obligatoriska träningsmontaget. Så säger han så här, i princip att du, dina höfter är skit, dina knän är grus, du har kalcifierade knogar, men det du fortfarande har kvar är liksom slagkraften, så att vi ska anpassa din stil nu. Du har ju så mycket erfarenhet nu från, ja, men, av att gigga och skriva, att du kanske kunnat ersätta då det som det, själv, alltså det jobbigaste med liksom humor eller texter av ett annat slag? Eller?
Jo, men så är det ju. Alltså jag vet inte, senast jag gjorde något... Alltså det var nog ganska nyligen som jag gjorde någonting som var ganska självutlämnande en dag. Men det är klart att man får ha andra verktyg också. Alltså ren tramshumor kan vara något av det roligaste jag vet. Och där behöver man inte riktigt lämna ut sig själv. Så det går ju att ersätta... vissa saker med det också. Men jag hade nog... Jag kan tänka mig att jag återvänder till självutlämnande saker. Det är kanske lite lättare under de perioder jag är singel och vara helt självutlämnande också. För om man har en partner som är väldigt nära en... Och nu lämnar jag ut min fru väldigt mycket i min stand-up, men det är inte så farliga grejer jag säger om henne. Men jag tänker... perioder jag varit singel i livet är det lite lättare, för då har man ingen som är så pass nära som...
Nej, den bron är för det mesta bränd.
Ja, just så är det.
Men till exempel tänker jag, du gör ju också en mikrobudget sitcom, Mina problem. Får man kalla den för sitcom? Eller har du
men det har jag nog kallat själv den för.
Ja, och det är ju bland annat, alltså det finns ju liksom ett metaperspektiv, framförallt i avsnittet där din mamma är med och säger att hon inte vill vara del av din stand-up, att du inte får skämta om, i det fallet så är det ju förintelsen, va?
Just det.
Liksom, och då så är det som att du double down på hela den grejen, och alltså nu är det en tv-serie, men det känns ju verkligen som en alltså som ett samtal som kan ha uppstått.
Jo, alltså jag tror det sms:et jag läser i slutet, det är då ett riktigt sms från min mamma.
Ja.
När hon säger det att jag inte ska skämta om henne.
Och både i serien då och i verkligheten så kommenterar du faktumet att nu blir det här liksom humorstoff.
Ja, absolut.
Så att det är inte så att du har lämnat uttrycket helt och hållet.
Nej, det har jag verkligen inte. Men det gör kanske mer ont.
Jag fattar. Snabb bonusfråga där. Du samlade ihop över 500 000 på en Kickstarter till en Mina problem långfilm. Vad är status där? När ska folk få avkastning på sin investering?
Ja, jag håller på med den varje dag. Och jag har väl kanske inspelningsdagar kvar. Jag har redan börjat liksom grovklippa den.
Och du är så långt?
Ja, visst. Jag har filmat merparten av den.
Okej.
Okay. Men det finns ett gäng inspelningsdagar kvar som kommer ske under hösten och vintern och slutet av sommaren. Men som tur var har jag ingen deadline, så man behöver inte, jag behöver inte veta själv när den kommer bli klar. Förhoppningsvis nästa år.
Okej, jag var precis på väg att säga, så det är alltså inget luftslott, men så sa du det där med ingen deadline, och då får man se.
Ja, nej, men förhoppningsvis nästa år.
Ja.
Men ifall jag inte dör så är jag liksom 99% säker på att den kommer bli klar.
Okej, okay. Bra att veta. Du har ju nämnt det själv och jag tänkte att vi spelar upp en låt från en annan period i ditt liv här då.
De är många nu sedan varje dag som försöker lägga bitarna, men det blir inte klart i detta nattlivspussel. Nattlivspussel. Men våra vänner, de är proffsen i stan. Vilka bitar ska man lägga för att allt må bra i detta nattlivspussel? Nattlivspussel.
Pussel. Woo! Jag kommer strax till klubben. Har just varit i Ungern. Woo! Jag bara satt i bussen, så prydlig ut och hade vax i luggen. Woo! Blev ändå fast i tullen. Hade hasch i gumpen. Woo! Det var faktiskt ruttet. Tappar bort en bit i mitt nattlivspussel.
Vakna på soffan i min lägenhet. Regnet av pengar, det var värdelek. En halv matta full av mina lönespes. Gänget, det ser ut som en förmögenhet. Vill aldrig mer tillbaka till förnödenhet. Smycken, ni ser min säkerhet. För att påminna mig om att vara överfet och lägga bitarna högre och fler.
Nattlivspussel, pussel.
Sluta inte.
Pussel, pussel.
Nattlivspussel,
pussel.
Lägg ditt.
Pussel, pussel.
Nattlivspussel,
pussel.
Sluta inte.
Pussel, pussel.
Pussel,
pussel. Lägg ditt. Pussel, pussel. Så många nu sedan varje dag som försöker lägga bitarna, men det blir inte klart i detta nattlivspussel. Nattlivspussel. Men våra vänner, de är proffsen i stan. Vilka bitar ska man lägga för att allting må bra i detta nattlivspussel? Nattlivspussel. Så många nu sedan varje dag som försöker lägga bitarna, men det blir inte klart i detta nattlivspussel.
Ja, nu får du av igen här då, Simon.
Det var nattlivspussel med far och son. Min och Fred Larssons duo, rapduo. Och den här låten, den har ju faktiskt en tydlig inspiration i en Two Live Crew-låt i refrängen. Jag tror det är Dudu Brown med antingen, alltså han heter ju Luther Campbell, han då Luke Skywalker, eller Luke som han kallar sen, Uncle Luke. Men han, jag vet en låt som heter Dudu Brown som jag tror är liksom inspirationen till refrängen då. Men istället för pussy så säger vi pussel. Pussel, pussel.
Ja, jag tycker att det är en hit. Alltså det som jag är nyfiken på är er krögarkarriär.
Just det. Jag tänker på baren far och son.
Ja, eller till och med bar Erna. För det var väl en vid Fridhemsplan och en där vid Skanstull.
Ja, så här var det med det att... Vi skulle släppa någon skiva, jag och Frej, alltså någon far och son. Vi skulle ha någon releasefest. Och vi hängde väl en del på Dovas. Jag tror det var också en...
Ni anordnade till och med en Dovas-festival.
Det gjorde vi. Och, det var nog inspirerat av, kan det ha varit bandet Svensk Pop? Vet du vem Nippe Svensk är? Jag tror att han var med, eller att det var hans band. Men att de hade någon sån här... releasefest där de uppträdde typ på Carmen, alltså så på lite olika sunkhak att de var, och så var det vårt skivbolag då, Golden Best. Det var någon där som liksom, vad vill ni ha, er releasefest? Och så var det så här, föreslog de något lite så här brattigt, Stureplanshak, och jag tyckte, nej fan, det vill jag inte liksom, det är inte min stil. Så frågade de, här, okej, okay, vad vill du ha releasefesten då? Då sa jag, men på Dovas, alltså ett klassiskt sunkhak. Och då började vi snacka om det så här, men att ja, men då kan vi kanske göra som Svensk Pop då, att man, och för de hade liksom en liten turné på sunkhak samma kväll på sin fest, så vi skulle kunna uppträda på alla Dovas, för det fanns kanske 3-4 Dovas i Stockholm då. Och så snackade vi med dem, och då var de mitt i någon slags namnstrid då, att de inte...
Det är också en familjefejd som har fått flera uppslag,
ja,
i Stockholms-tidningen.
Och ägarbyten och sånt där. Ja. Men till slut fick vi till att vi spelade på alla Dovas, tror jag, den här releasefesten. Och det var en roliga spelningar. Och sen anordnade vi då Dovas-festivalen på något av... Dovas, och vi började liksom hänga där, och specialisterna, vi startade en stand-up-klubb på en av de ställen också. Och sen var det en av ägarna där då som han är, de i den här namnfejden, så var de tvungna att byta namn. Så han hörde av sig till, alltså han kontaktade aldrig mig i alla fall innan de bytte namn till far och son. Jag är osäker på om han sa det till Frej, men...
Okej, så att ni var inte så hands-on som...
Nej, det var vi verkligen inte. Alltså, vi hade ju liksom samarbetat med de här Dovas som sen bytte namn till far och son. Och han sa i någon intervju, alltså, ja, men dels är det att jag har lärt känna Frej Larsson och Simon Gärdenfors, och dels är det att jag och att det är han och hans pappa som drev det helt enkelt.
För att i loggan, om jag inte minns fel, så var det ju liksom någon sorts stiliserad version av era ansikten också.
Ja, det är väl någon med keps, ja, och någon med, jag tror inte det ska nog mer vara en far och en son. Jag vet inte om det är, alltså, en ung då som har keps och en äldre som, jag vet inte hur de symboliserar, någon som har hatt kanske.
Okay.
Men sen var det en av ägarna där som blev dömd för ett ganska obehagligt brott. Och då kände jag att jag inte ville ha mer med dem att göra. Så sen dess har jag inte varit där eller liksom pratat med dem.
Nej, jag fattar. Jag tror inte de heter far och son.
Nej, nu har de nog lagt ner. Nu ser man att de börjar klappa igen. Men det var... ja, men det blev en rätt sorglig historia i slutet.
Okej, men intressant. Så det var liksom, du har ju precis förklarat. Jag behöver inte säga allt igen. Men jag trodde verkligen, liksom många med mig, att ni var mer involverade i
konceptet. Ja, det skulle man kunna tro. Ja. Han skrev till mig så här, när den här intervjun var så här, så skrev han bara så här, ja, det var inte det här jag sa i intervjun. Men,
visst. Okej, då är det löst. Man har inte hört mycket från far och son i princip sen, alltså Nattlivspussel. Alltså, det här albumet är ju från 2014, inte inför barnen.
Diana, jag tror den sista släpp, eller senaste, eller om man ska säga, det var nog De tar oss aldrig levande, som kom då i samband med rättegången mot ryska staten. Det här samhällsljud och det är en lång annan historia.
Ja.
Jag vet inte om vi ska dra den här nu. Men...
Jo, jag har en grej på samhällsljuden som jag vill prata om. Men om vi bara snackar om status på det musikaliska projektet.
Far och son. Alltså, jag gör i stort sett ingen musik alls för tillfället. Utan jag har ju liksom långfilm, poddar och stand-up som tar nästan lite för mycket tid. Men jag vet inte. Jag kommer nog göra lite musik till... Alltså kanske vara inblandad i musikläggningen av min långfilm. Men frågan är hur mycket jag kommer göra själva den musiken. Och mer kanske beställa grejer och vara med och lyssna lite och sådär.
Jag fattar.
Men nej, jag har inget. Och de senaste grejerna jag gjorde var väl med Anton Magnusson. Då under namnet Specialisterna som har gjort musik. Men annars så är jag lite ut ur den svängen.
Håll i den tanken. Jag har bara en passus där om ert TV4-program Samhällsljud och en... dolda kameran-satsning. Jag satt och kollade igenom några av klippen som finns tillgängliga på nätet. Och det är särskilt en grej som jag tycker blev verkligen kittlande. För att det är så existentiellt. Det är liksom ett dilemma som det inte riktigt finns ett bra svar på. Det är när du och Frej Larsson låser in er på en toa på McDonald's. Och vägrar komma ut för att ni har betalat för att vara där inne. De har ju någon sorts... Jag vet inte var ni är någonstans, men det är inte i Stockholm.
Jag tror det är i Växjö.
Ja, och deras policy är liksom att inte ens betalande... Alltså för mat betalande gäster får gå gratis på muggen.
Nej.
Så ni går in, ni har liksom klätt upp er till de här Mozart-figurerna typ. Ni dekorerar interiören, den här toan, alltså det är väl 1,5 kvadratmeter ungefär. Men ni hänger upp draperier och ni sätter er och äter och har det jättemysigt. Och är där på tok för länge i personalens ögon. Och till slut så tillkallar de liksom polis och väktare. Och alltså, jag berättar för lyssnarna, för du var ju där. Men det som händer sen är att de liksom baxar upp den här dörren. Och säger bara, ni måste gå. Och ni säger så här, men varför har vi betalat för oss? Och den här polisen kan inte heller förklara vilken lag det är ni bryter mot. Utan han bara så här, men jag tycker liksom att på toa så ska man göra sina behov. Och då säger du typ så här, men mitt behov är att äta min middag. Och polisen är så här, jaha, den var jag inte beredd på. Jag bara tycker att ni ska dra. Det är väl sunt förnuft, grabbar. Liksom. Jag vet, man får inte riktigt se upplösningen annat än att, alltså, vilka ord som växlas till slut. Hur länge satt ni där?
Det var nog ganska länge. Det var, som jag minns, det kanske jag satt där i 40 minuter eller någonting. Innan polisen kom.
Ja, men jag tycker för att liksom, många av liksom hyssen är att man på något sätt kan säga så här, okej, men liksom, fan vad de jävlas. Men här är det verkligen en fråga som, alltså, det skulle också kunna vara en storyline i typ Simma lugnt, Larry.
Just det.
Just för att någon kommer på att så här, men vänta, det står ju inte skrivet någonstans hur länge man får vistas på en toa. Och att ni liksom utforskar det, jag tycker det är fan, det var jävligt kul.
Tack.
Hur lät diskussionerna med fyran när säsongen var... Eller var det, blev det en säsong?
Ja, det blev en säsong. det var också, vi gjorde en låt som hade en tillhörande musikvideo som hette då Tills någon dör. Och där var vi i Kambodja och gjorde en liksom mockumentär, kan man väl säga, där vi liksom betalar pengar för att skjuta en snubbe. Så vi hittade liksom folk på gatan som kunde spela de här rollerna. Och sen så tänkte vi då så här, för vi var väl också så här, vi visste ju så här, okej, det här TV4-programmet kommer att göra oss lite folkliga, men liksom det är inte riktigt den här vägen vi vill gå. Utan vi tyckte så här, det är rätt roligt då ifall vi gör den här liksom ganska provokativa dokumentären och så släpper vi den. Vi tänkte så här, det ska inte vara efter alla avsnitt har släppts, men jag tror vi släppte den innan det sista avsnittet skulle sändas. Så liksom att TV4 skulle ändå behöva stå till svars för det. Är det de här ni samarbetar med? För annars skulle de kunna säga så här, vi samarbetar inte med dem längre eller något sånt där. Så att det var ju väldigt uträknat som också liksom en provokation i det sammanhanget. Och så släppte vi den då och TV4 sa väl i media så här, nej, vi kommer aldrig mer samarbeta med de här, och sen hörde de aldrig av sig igen. Och så.
Men ni satt ändå i soffan i Nyhetsmorgon.
Just det gjorde vi.
Och ja. Fick svara på frågan, men hur tänkte ni grabbar? Alltså vi fattar att det är konst, men kom igen.
Just det. Jo, det är inte ofta de tar avstånd från, alltså så här, från ifall de ska berätta så här. Om de bjuder in någon som ska berätta om sin film eller musik, så det är inte ofta de säger så här, jag tycker inte om det här. Nej. Men det kände de sig nödgade.
Oppenheimer, nej tack om du frågar mig.
Ja, men det kände de sig tvungna att säga då i den intervjun.
Det var ju en hel del sånt med rubriker. Och inte minst med gayfesten på ryska ambassadens tomt.
Just det, Och sen fortsatte det lite liksom Mr. Coolgate och sådär, skandalpärlbandet kan man ju säga.
Mm. Som du säger, alltså det där är liksom nästan ett helt separat avsnitt egentligen. Men en grej som jag bara är nyfiken på är, det känns som med samhällsljud och med liksom dina och Frejs påhitt. Mm. I samband med det så känns det som att det är ni som håller i narrativ. Ni har liksom räknat ut så här, okej, det här skulle kunna hända. Liksom, vad är strategin? Vad är vår handlingsplan? Men just med Mr. Cool-drevet så känns det som att det där blev en explosionsartad. Alltså det drevet som uppstod...
Mm.
Hade ni väntat er magnituden på den reaktionen?
Nej, inte magnituden. Men alltså, jag och Anton hade nog lite olika agendor där, tror jag. För vi gjorde ju två låtar med tydligt pedofiltema då, liksom. Dels Knulla barn och dels Baby Dance.
Just det.
Som var på engelska. Och med Baby Dance, där hade jag liksom, där försökte jag, där tyckte jag så här, vi gör det här, vi försöker få det här till en skandal. Så att vi får liksom mycket uppmärksamhet kring det och sådär. Det blir ju också någon form av liksom konceptkonst kan man ju säga när det blir ett stort drev. Så jag hade försökt verkligen planera det så här. Okej, hur ska vi göra för att det här ska liksom bli så uppmärksammat som möjligt? Känner vi någon som jobbar på en skola? Kan man be någon... förbjuda den här låten så att det blir en artikel i en lokaltidning så att det sen sprider sig. Så jag liksom försökte verkligen lägga upp en mediestrategi för hur det skulle bli en skandal. Men sen tror jag just det här med skolan och det, vi kände väl ingen som jobbade på en skola eller vi orkade inte genomföra det hela. Och sen 3 år efter vi hade släppt då Knulla barnlåten, då smällde det till. Men det blev ju större än vad jag hade kunnat hoppas på.
Hoppas på?
Ja, men jag ville ändå ha en skandal kring det. Liksom.
Var
det
men för att omsättas...
Men Anton ville inte det på något sätt. Alltså jag tror inte han hade samma ambition att det skulle bli liksom en stor mediacirkus av det.
Men då tänker jag, alltså så här, skandal, mediacirkus som också omsätts i streams? Eller alltså, liksom, vad är... Man ska säga typ vinsten bortom det faktum att det är en uppmärksammad grej.
Ja,
eller är alltså, det i sig?
Ja, den uppmärksammade grejen tycker jag är en kul grej i sig.
Mm.
Att det blir liksom som, man kan ju se det som en happening eller en performance, liksom att uppmärksamheten och drevet är en del i själva den stora konstverket. Liksom. Mm. Jag tycker det är rätt roligt att det blir en skandal, och det blir liksom nästan en nöjeshistorisk minne på något sätt.
Ja, men jag tänker att så här, folk säger Mr. Cool, så kanske 6 av 10, 5 av 10 vet så här, ja just det. Men sen så är det några som, så här, någon som säger, jag vet inte, och så säger man, ja men knulla barndrevet, då vet 11 av 10 vad man snackar om.
Är det så mycket? Jag tror ändå alltså att det är rätt mycket som har missat. När jag liksom träffade min fru på vår första dejt.
Och hon var helt ovetande om...
Hon hade väl hört några... Jag tror hon hade hört några Las Palmas låtar och sådär liksom. Och hon kände väl till att jag var komiker. Hon visste nog vem Anton Magnusson, alltså Mr. Cool, var. Men just då så var liksom drevet i full gång. Och vi hade blivit avbokade liksom på massa spelningar, och det stod på liksom...
Alltså det var mitt under pågående storm.
Ja, och då så hade vi vår första dejt, och då så liksom var vi i Göteborg då. Vi hade just kört stand-up där men blivit avbokad liksom. Och så hade jag lite tid över. Och hon bodde där då. Och så kom det fram på vår dejt liksom, på den baren, så kom det fram en packad tjej och bara pekade med och sa... Simon Gärdenfors, alla hatar dig nu. Och Andrea, hon frågade så här, varför sa hon det? Och så sa jag, ja men det var på grund av det här drevet liksom. Och hon sa, va? Hon hade inte hört talas om det. Och vi snackade om det här om dagen, så att hon sa, nej men det är väl liksom, ja nu kanske jag hade sett det, för nu har jag liksom SVT-appen när man går in på kultur liksom, eller sådär. Det var inga löpsedlar liksom, och det var ju inte på alla. Alltså jag tror att, för jag pratade med Anton också, att liksom han, i hans huvud så var det här lika stort som när Paolo Roberto sexköp. Men jag tror att Paolo Roberto sexköp, det kände 95% av Sveriges befolkning som kunde prata. Alltså kan man räkna bort barn och folk på dödsbädden, så kanske liksom. Men jag tror att 95%, medan Mr. Cool Great tror jag kanske bara var 60 eller 40 procent. Okay. Att det var inte så stort. Alltså i kulturvärlden.
Det har att göra med bubblor,
ja,
också.
Absolut, ja.
Paolo Roberto bröt ju mot lagen.
Ja, det gjorde han.
Det är ju en ganska viktig skillnad.
Det var många som trodde att vi gjorde det. Vi blev polisanmälda också.
Mm. Men då undrar jag, blev du oimponerad av din idag fru då dejt på grund av hennes bristande nutidskunskap?
Jag tänkte inte så mycket på det då, men det var väl mer så här en reality check för mig då, så okej, det är inte kanske alla som... För jag hade varit på någon dejt tidigare då, och hon kände ju till det liksom, och sa, ja men det här var ju övers på kulturnyheterna eller någonting. Nej, men det var mer att jag insåg liksom, så okej, det är inte alla som känner till det här.
Okej, ja men då får jag ändra min...
Men hon sa ju också så att jag gillar den typen av humor. Så då fattar man ändå, okej, men då är det en bra...
Det är en kompatibel nivå. Ja. Men du, då vill jag snacka om det här med att du säger att du inte gör någon musik alls. Och då tänker jag lägligt nog att vi kan lyssna på den här.
Förnamn Simon, efternamn G. Förnamn Simon, efternamn G.
Min nya special kommer nu och kanske blir den tv-sänd. Jag vet fan inte än, men skit i det, nu Västland heter den. Turnén var mycket lukrativ och pengarna de räcker än. Blir rik som en Von Gegerfeld, men med en egen sedelpress. Fira med en vetelängd, jag äter den till efterrätt. Betalt mitt lån till CSN och förbeställt ett PS5. Brons i varje kedjelänk, är stadig som en tegelvägg och populär bland brudarna som om jag vore medelängd. Som en EMD-medlem, men ingen regelrätt.
Det är en bra referens, EMD.
Pedersen är före detta serietecknare som ingen Redefeld. Simmege för president, har ingen CP-skräck. Har skivor med Mad Odds och Pam och man i mina CD-ställ. Har varit med i PSL och SVT och TV5. Fortfarande dyrkad som om jag var född i Bethlehem.
Ja, det är Västland. 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 Ja, det är Västland.
Förnamn Simon, efternamn G.
Jag började så smått i nöjesbranschen typ när jag var 16. Tecknade fanzin och publicerade saker ingen bett om.
Men det var ganska länge sedan jag gjorde den här låten ändå.
Alltså det står ju att den släppt 2018.
Jo, men i min värld så är det 5 år sedan.
Ja, det är 5 år sedan i allas värld.
Och jag har ju släppt någon låt efter det. Men alltså jag har släppt, ja, Anton släppte en låt typ förra sommaren tror jag.
Just det, under specialisterna.
Ja, just det. Mm.
Jag gillar den här. Jag tycker den här, här har du väldigt bra flow om man får.
Där har jag jobbat lite mer på rap flowet också.
Mm. Men alltså det här med att det lät så definitivt nyss när du sa att du inte gör någon musik alls. Är det liksom på grund av att schemat är chokat eller har du liksom svalnat?
Nej, men det är väl mest för att jag fokuserar på andra grejer. Mm. Jag tycker fortfarande det är kul med musik. Och jag hade, alltså hade jag inte haft något annat att göra så hade jag gjort musik. Så jag är fortfarande sugen på att göra musik. Jag är sugen på att teckna serier också. Men det gör jag inte heller för tillfället.
Nej.
Förutom då kanske till lite rekvisita till filmen. Men jag lyssnar väldigt mycket på musik och jag antecknar en annan idé ibland till musik och sådär. Så och jag kommer nog göra mer musik under mitt liv. Men till skillnad från stand-up och andra grejer och film kanske så är ju musik något mer av ett young man's game. Det är ju ganska få som släpper sina bästa grejer efter 45. Kan du komma på några exempel?
Jag skulle precis säga Mozart, men han lever inte hur länge han levt.
Han blev väl inte ens 45, eller?
Nej, kanske inte.
Jag vet inte hur gammal han blev. Nej, men
alltså, fan, hur många är det som lever så länge? Men,
det är jätte... många som lever över 45.
Ja, det är det. Men det är ju, jag kan säga så här, det är ju många artister som släppt bra grejer post 45 i sitt eget liv också.
Ja, vilka då?
Alltså, jag minns en Leonard Cohen-skiva som kom typ kanske 8 år innan han dog, när han var liksom 79.
Ja, den var bra. Jo, men det finns säkert undantag. Men det känns som att det är lite som att vara idrottsman eller fotomodell. Liksom. Att det är bara undantag när någon gör någonting som blir uppskattat.
Old Ideas är albumet jag tänker på från 2012.
Men som tur var så är det många författare, filmskapare och komiker som är lastgamla och fortfarande gör jättebra grejer.
Mm. Jag vill säga att Paul McCartneys album som han släppte under pandemin, där han spelar allt själv, är fullständigt gräsligt. Mm. Så att det
är han ändå känns som en av liksom de bästa låtskrivarna genom tiden.
Ja. Ja, men här är liksom som är...
Jo, men du fattar att det finns en poäng i det jag säger.
Ja, men jag tänker bara att... det handlar om att hitta, alltså att utvecklas och hitta ett annat uttryck. Att åldras, liksom låta det man skapar förändras med en. Men jag fattar också att dygnet bara har så många timmar.
Mm. Jo, men jag kommer göra musik, men jag har svårt att tro att det kommer bli liksom radiohits. Om nu radio kommer att finnas kvar då, eller Spotify-hits. Men kanske liksom... Ja, men då kommer jag nog mer göra det lite smalare liksom.
Är det du som har gjort vignettmusiken till din egen podd, Arkivsamtal?
Nej, det är Sandro Müntzing. En musiker som jag samarbetat lite med. Han har producerat en del spår på mitt soloalbum. Han har producerat lite till Far och Son också. Och han har gjort fantastiska sololåtar som är ganska svåra att få tag på nu för tiden.
Mm-hmm.
Låtar som Pinnen, Ett nytt liv, På dansen från hans skiva Ett brinnande hjärta. Har den på CD någonstans, eller på CDR, han släppte den liksom. Men han är väldigt grym musiker.
Mm. Ja, men just den vignettmusiken tycker jag väldigt mycket om också. Det är snyggt också att det är instrumentalt i början och sen så kommer versionen med sång efter.
Som en bumper,
ja. Ja, snyggt grepp.
Mm.
Simon, jag har egentligen bara en grej kvar att lira för dig här. Och jag sitter här lite i valet och kvalet. Du får hjälpa mig att välja, därför att valet kommer leda till samma hållplats. Men frågan är om man vill ha det lite tramsigare eller lite kräddigare.
Jag är så sugen på båda. Kan vi inte köra båda?
Vi kör båda, det finns ju tid.
dry boy, dog boy, dirty name Angie boy, in the doorway boy. She was a lipstick boy, she was a beautiful boy, I'm tears boy, and all you know in a space boy. You had hands down boy, and still boy, you had chemicals boy. I've grown so close to you boy, and you just grown boy. She said, come over, come over, she's mine. London, brown bio, high density reason. Brown boy, brown country, brown high density. You are my tribe boy, little boy, speak me a boy. Dog, daddy, I'm cracking boy. You get wet boy, big, big time boy.
Vi lyssnar på Inokasira Rangers med Keiichi Sokabe från Sunny Day Service, som gör en upp liksom reggae-cover på den gamla Underworld-låten Born Slippy.
Mm.
Känd från bland annat filmen Trainspotting.
Just det, det är nog där jag mest har hört den.
Ja, och här är då den andra som jag övervägde, som vi bara river av. Nu hör jag också att språket är japanska här. Det är artisten Miki Dozan som sjunger låten Lifetime Respect.
Mm, men är han japan själv?
Ja.
För det lät som någon som inte kunde japanska nästan. En finne eller något som säkert fattar japanska.
Kul fakta om den här är att den är släppt 2001. Och det är första gången en reggae-låt toppar den japanska topplistan.
Mm-hmm.
Då, när den släpptes.
Okej, okay, ja.
Han är liksom en pionjär.
Mm. Jaha, okej. Okay.
Ja, den gemensamma nämnaren här är ju då såklart...
Reggae.
Japan.
Den var den första också en japansk artist? Ja. Okej.
Okay. Mm. Som sjöng på liksom japansk bruten engelska.
Mm.
Du har ju varit jättemycket i Japan. Verkar kunna, eller liksom ha ett så bra japanska öra att du har... Att han, Miki Dozan haltar på sitt eget uttal.
Ja, det vet jag inte om han gör. Det kan vara jag som har så dåligt öra att han kanske egentligen har perfekt.
Men han kanske kommer med någon sorts patois.
Ja, han kanske försöker det. Han kan försöka ha en brytning.
Ja, det kan inte jag avgöra. Mm. Men du har ju vistats i Japan mycket.
Ja.
För känslan av.
Det har jag gjort.
Det jag är nyfiken på är... För du pratar ofta om så här, alltså i dina poddar och så här, att du liksom kollar på popkulturella grejer, kommer hem med godis, läsker som du har druckit. Men har du gjort några musikaliska fynd när du har varit där?
Inte så jättemycket. Det var en rapper som heter Ko, vet du vem det är? Som jag började lyssna lite på. Han gjorde en låt som heter Pussy and iPhone 5. Han rappar mest på japanska, men just den refrängen är på engelska då.
Mm.
Och så gjorde han någon låt som var... I efterhand insåg att det var ett DJ Mustard beat, som var en YG-låt då. Men jag tyckte den beaten var jävligt grym, och K var ju inte helt dålig heller. Men han är en ganska traditionell rappare. Men annars så har jag inte lyssnat, alltså så här japansk. Jo, vänta, vad heter de? Plastic Squeezebox. Har du hört dem? Det har jag lyssnat mycket på. Det är lite blippbloppigt och collageaktigt. Det skulle jag kunna spela för dig. Jag vet inte om man kan spela det nu eller om.
Jo,
det...
men vad fan. Alltså, men, vi brukar inte ta requests, men nu gör vi det. In Det känns väldigt on-brand för Japan där.
Mm.
Det finns ju en, du nämnde att du gillade rockabilly. Det finns ju en japansk subkultur med, alltså typ så här halv-yakuza, alltså gangster-anstrukna snubbar som brukar stå med så här Leningrad Cowboys, pompadourskillor och dansa twist i parkerna till liksom japansk rockabilly.
Ja, ja. Har inte Quentin Tarantino... använt sig av, han hade någon japanskt tjejband som...
Five, six, seven, eight.
Är det det? Han, för han verkar ju älska Japan också. Eller det har han väl sagt själv. Jo, men de älskar ju mycket av den amerikanska kulturen i Japan också. Och har ju, alltså, de älskar, det är många som älskar jazz, Hawaii, hiphop. Det är mycket sånt som de har snöat in på och blivit liksom nördar av. Jag tänkte på den tv-serien Tremé, där är det någon japan som kan mer än de New Orleans jazzmusikerna om jazz som kommer dit. Och så det finns många sådana grimma barer där med musik också. Jag var på någon, nere på någon frijazzbar där också, bara som lät, det låter rätt spännande. Men jag lyssnar inte jättemycket på japansk musik.
Nej. Förstår. På tal om barer i Tokyo, jag har ju varit i Japan en gång och då blev jag tipsad om att gå till en bar som heter Gas Panic. Som var liksom någon sorts, alltså den anspelade på den här dödssekten Aum Shinrikyo's saringasattentat i Tokyos tunnelbana 95 när 13 personer mördades.
Mm.
Och jag tyckte att det var... anmärkningsvärt.
Mm, det var det. Var det, hur, hade bara något tema?
Ja, eller? Men det var liksom gasmasktema, det var såna här biohazard-symboler på väggarna.
Ja.
Alltså, verkligen, det var ingen anspelning liksom till den blinde sektledaren som liksom har ett väldigt karismatiskt, eller hade ett väldigt karismatiskt utseende, om de till döden. Men just att så här, det känns som att det fanns en stark koppling. Alltså, det är typ som att det skulle öppna liksom en bar som heter typ Lastbilspanic på Drottninggatan.
Ja.
Alltså, smaklöst.
Ja, fast jag gillar ändå den avslappnade inställningen till trauman.
Det är kanske så man ska bearbeta det bästa. Du, vi har gått i mål här.
Mm.
Hur känns det?
Ja, men det är jättekul. Det var hur mysigt som helst.
Ja, trevligt. Tack detsamma. Det är nästan, det kanske blir lite för plojigt, men det är nästan så jag ska kunna be dig att köra din catchphrase.
Alltså som jag har i podden, eller? Fullbordat samtal.
Tack så mycket, Simon.
Tack.